Där ska det vara kissat och klart.
Kan du säga en gång till?
Det ska vara kissat och klart, ja. Under jingeln.
Ja, kan jag få höra den då?
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. VIP-hyllan där vi har en exklusiv inledning som du inte kan höra i radion. Och där vi pratar om personliga dilemman från oss. Idag från Josefin Crafoord. Hej Jossan.
Tjena Anders.
Hej Henrik Fixeus som också är panelist idag.
Hej Anders.
Och hej Messiah Hallberg.
Hej.
Känd från parlamentet.
Äsch.
Får vi ju säga nu?
Ja, det får vi säga. Ja,
det är ju precis. Du också.
Ja, det kan man ju säga faktiskt.
Det är bara vi som inte är det.
Ja.
Nej, vi är för tråkiga. Ja.
När ska ni vara med?
När vi börjar skrika tillräckligt mycket. För det är det man ska göra i det där programmet.
Jag har inte ens frågat om ni får vara med. Jag har inte kunnat neka. Jag har inte haft nöjet att neka.
Annars får vi vara med.
Nej. Vi är för mogna först.
Jag tror att det är lite så. Faktiskt. Ja. Jag kan se mig själv i parlamentet när jag är så här 52.
Okej.
Då kommer jag vara nästa på år, min topp. Då kommer jag pika.
Kanon.
Ja.
Jossan,
ja.
Du har varit med om ett dilemma i veckan som du gärna vill dela med oss för.
Ja, det är det här. Jag tycker att jag har... vänta, vad bra det går för mig.
Mm.
Så här,
jag har alltid det världen, Jossan. Kör på.
Har någon slags liten fling med en snubbe.
Har du en fling med en snubbe?
Ja. Mm. Och han...
Lyssnar han nu, tror du?
Hoppas inte.
Hej snubbe.
Nej, jag tror inte han lyssnar. Jag får för mig att han inte gör det. Att han inte lyssnar på poddar. Eller poddar. Eller är det en podd vi gör? Ja, det är det.
Var är
det
någonstans? Vem är du?
Skitsamma.
Du för att det är en snubbe också, eller vadå?
Va?
Okej. Kör på.
Han skickade mig sitt nummer. Jag skickade ett meddelande. Han skickade mig sitt nummer.
Hur skickar du ett meddelande till honom om du tar hans nummer?
Chansa.
Nej, på Facebook.
Nej, men jag skickar faktiskt på Instagrams DM, alltså direct message.
Okay.
För det kan man göra där. Kanske inte du vet om, men det finns en liten aningen. Symbol uppe i hörnet där som man kan
det
klicka på.
Jag om inte
du...
vet om,
hur som helst, där skickar jag ett meddelande. Hej, hej, kul att ses. Vore roligt att träffas någon gång. Ja, han skickar sitt, ja, absolut, skickar sitt nummer. Jag skriver, okej, vad kul, här har du mitt nummer också. Är ni med på den?
Jag tror att ni har en ganska sval dialog.
Ja, men vadå? Vad har man för dialog när man skriver?
Men du är inte klar där, hoppas jag.
Nej, jag är inte klar där. Det går en vecka. För jag tänker så här, jag tycker väl ändå kanske, ja men nu har ju han mitt nummer. Kanske han kan höra av sig. Vore skönt. Mm. Bäst liksom. Enklast. Mm. Så. Han hör inte av sig. Så efter en vecka så skickar jag då ett meddelande på det här telefonnumret som han har skickat.
Mm.
Där jag skriver att tja, här är jag igen, så här, kanske vi ska ses någon gång. Jag kommer inte ihåg hur jag formulerade riktigt exakt.
Men du var inte aggressiv?
Jag var absolut inte aggressiv. Jag sa att jag hade lite mycket just nu, men om en vecka någonting. Något sånt skrev.
Så du skickat med att du var någon så här, jag har lite mycket just nu?
Hör alltså, inte av dig mer. Det räcker.
Ja, men jag... Nej, men det, jag har ju lite mycket, men jag vill ändå visa att jag vill... Jag sa att jag ville träffas och jag ville säga det med en gång. Jag vill inte vänta, för jag vill liksom någonstans så här, hello! Så. Men hur som helst, och den här mannen har ju nu alltså inte svarat på detta.
Hur länge sedan var det? Bara en vecka sedan, va?
Typ en vecka sedan skulle jag säga.
Okay.
Ungefär. Och då tänker jag så här... Det finns ju två alternativ här. Antingen så är det, eller tre faktiskt. Antingen så är det ju fel nummer han har skickat till mig. Men det har jag svårt att tro. Eller så är han totalt jävla ointresserad. Men då tycker jag det är väldigt konstigt att skicka sitt nummer från början. Och för det tredje då, att det på något vis har trillat mellan stolarna. Jag vet inte. Så nu är min fråga, ska jag skicka ett meddelande till? Eller ska jag bara sitta lugnt i båten och vänta på att vi ska ses igen av en slump någonstans?
Jag tror förra veckan så hade du ett dilemma där du också hade skrivit en massa mejl och inte fått svar. Var det en arbetsgivare?
Ja, det var det.
Det ligger lite grann i din livsstil.
Ja, men det är så konstigt. Folk är så jävla trevliga i verkligheten. Sen på mejl bara, men hej då. Jätteskönt.
Men jag måste ju säga en sak. Jag tycker att det är ju... jag ömmar ju för hur närhetstörstande du är. Att det här är din definition på en fling. En människa som du inte har kontakt med.
Ja, men vi har ju sett.
Ja, men det var ju uppenbart.
Man har sett, är det en fling?
Går du även att skrika på främlingar på stan?
Alltså jag, kan,
jag är busy.
Jag kan inte...
Nej, prata inte med mig. Jag har hur mycket som helst, 1000 grejer, bollar, luften och grejer.
Nej, men jag vet att det kanske inte ens är en fling, men Nej. Det är i alla fall en person som jag tycker är intressant och vill träffa. Och det händer jävligt sällan, ska jag be att få tala om. Så jag tycker att liksom... Det är fan en ära för den här snubben att jag ens hör av mig.
Du är helt enkelt, jag hör på din röst att du är lite förbannad att
ja,
han tar sig.
Ja, nu kröp det fram. Nu
kan det här bli ett nytt meddelande? Den här ilskan.
Ja, men du vet ju hur det är också.
Hon har redan skrivit det, men hon har inte tryckt på sända.
Får jag fråga, är det jag du har skrivit till? Nej, det är inte till mig. Nej. Skulle kunna vara.
Skulle kunna vara. Du kanske har fått många sådana.
Men du frågar helt enkelt, ska du skicka ett meddelande till eller ska du vänta in honom?
Ja,
du har väntat en vecka,
eller ska man bara så här, hålla på och vara så här, okej, låta det bara så här försvinna ut i periferin, för det är jag också ganska bra på. Det är liksom, det här är ju inget så här, dramatiskt egentligen. Det är bara, jag tycker bara att det är trist.
Jag har en liten teori, men vi låter ändå fixera oss. Men säga, för att höra vad du
tror. Nej, men jag tror att det kommer ju vara svårt. Vill du ha den ärliga versionen?
Ja, jag vill helt ärlig nu, helt ärlig.
Jag tycker att han verkar alltså avguda dig på ett sätt.
Hur då?
Avguda?
Ja, jag tog i lite grann. Men jag han tycker säkert om dig. Det gör han säkert. Men han kanske har någonting annat. Jag tror att du får avvakta lite. Ett kort svar. Ja. Jag tror att det är dumt. Det har aldrig inlett ett förhållande med att någon ligger på för mycket.
Tjatar.
Nej. Det har inletts relationer så, men de har ofta slutat upp i rättegång.
Okay. Så du frågar henne om ska jag vara ärlig, och ditt ärliga råd är avvakta lite. Det känns som att du låg upp ribban ganska högt. Vad säger Faxeus?
Nej, men jag skulle nog säga släpp den.
Släppte? Ja. Den är jättetråkig, men...
Jo, men grejen är att det här sättet som han väljer att kommunicera på, även om...
Som inte är att kommunicera alls.
Ja, men exakt. Så, säg att ni skulle träffas igen och flinga lite igen så här, för att ni råkar stöta på varandra på stan. Och så ska du få tag på honom och du vet att ja, den här killen liksom, med lite tur så svarar han på mess efter 2 veckor. Det går ju liksom inte att bygga någonting med en sån människa. Så han kontrollerar ju helt...
Men så är det
helt.
Inte hela tiden, tror jag.
Ja, men just nu så kontrollerar han ju helt och hållet liksom ditt fokus
på
honom.
Ja, fast tror du att han... Alltså...
Jag tror inte han gör det medvetet, men Nej. Du lägger ju väldigt mycket energi på någonting som han förmodligen inte ens är medveten om. Och frågan om du vill fortsätta göra det, om han verkligen är värd det.
Absolut inte.
Nej, för det är ju du som är värd det, som du sa.
Å andra sidan kan jag känna så här, som kvinna ska man alltid vänta, man ska alltid ta det lugnt, man ska aldrig liksom... satsa stenhårt. Jag funderar på, ska jag kliva in och vara mannen här kanske?
Jag förstår inte vad du menar. Hur kan du göra det här till någon slags könsdebatt?
Ja, men vadå? Killar ställer sig ju under en tjejs balkong och spelar gura och sjunger kärlek.
När gjorde de det senast?
Tar med sig rosor. Ja, det
pratar du 1700-tal? Alltså, vadå? Här inne oss, har du sett mig säga någonstans på Östermalm?
Det var faktiskt så jag träffade min tjej. Men,
på första våningen.
Ukulele. Nej, men jag förstår vad du menar att vända på. Men du har ju redan lite vänt på det. Om du först var den som tog kontakt med DM och så vidare. Ja. Du har ju redan lite visat att du är intresserad. Du kan inte göra så mycket mer.
Nej, exakt.
Nej. Så jag tycker att du borde ta en sömntablett och släppa det.
Jag tror så här, om jag får säga någonting.
Det kanske är så. Ja, nu vill jag ha.
Nu ska du få höra här.
Ja, nu kommer jag från en vis man.
The check is in the bank för honom. Han vet vad han har dig. Nu kan han slappna av och vara lite cool.
Fan.
Ja, så tror jag det är. Men det du ska göra är att du ska äga din egen åtrå. Ja, du ska ta kommando över detta. Du ska säga så här, tycker jag, svara människa, vill du eller vill du inte träffa dig? Inte så bitter som jag säger det, och inte så bitter som kanske du vill säga det, utan var tydlig och var rak. Äg din egen åtrå. Fast jag skriver ner det, jag är ett geni.
Ja. Äg din
egen åtrå. Men vänta, Anders, nu skrev du ju bara jag är ett geni där.
Ja, just vad var det du skulle skriva då? Äg din egen åtrå. Okej. Okay.
Ja, men det var bra. Men okej, okay, kan vi göra så här då? Jag väntar typ en och en halv vecka till sen.
Nej, det var inte det vi sa. Ingen har sagt det.
Nej, inte att du ska vänta.
Nej. Under nästa låt. Nu gör vi inga låtar. Men då ska du... Under nästa... Då ska du trycka på sänd. Till det meddelandet som jag vet vad redan har skrivit till honom.
Men det är ju alldeles... Det är ju för tidigt. Det är ju...
Nej, ägg! Sluta spela spel.
Så 2-1 och jag ska gå på 1.
Ja. Jag är 202, så att jag är egentligen... 2. Jag är ju både henne och kommer Sverige.
Ja, det är du.
Klurigt det här.
Ja, inte så klurigt egentligen.
Men grejen är att du är inne på någonting. Du sa någonting i förbifart till Jonsfin som är ganska viktigt. Och du sa så här att jag lägger inte min energi eller min tid på vem som helst. Liksom. Och jag tror att du behöver klargöra för honom att frågan är här om han är värd din tid. För att just nu är det som Anders säger, han känner att han sitter med alla korten. Och du behöver vända på det. Och känna att frågan är om du är värd att jag lägger energi på dig. Då får du fan... visa det också.
Fast så ska man inte säga. Man får
inte så som jag sa det. Men det behöver vara budskapet, tror jag.
För om jag inte har hört om att din kär, jag har fått sådana här någon gång. Sådär, som att, du ska bara veta att jag har väldigt mycket att göra. Så att du, antingen svarar du, blir det något eller inte? Blir det ja eller blir det nej?
Det är ju värdelöst.
Ja, det där är verkligen
men man får formulera sig med omsorg kanske.
Gulligt.
Kan man inte bara
säga... Jag är kräsen, vet du, så du får snabbt. Jag har mycket stor... Ja, vad säger du?
Men jag tänker att man klär sig jättesnyggt och sexigt.
Innan du skickar mest.
Och sminkar upp sig jättemycket snyggt och sexigt.
Uh-huh.
Och sen går man runt så. Hela dagen.
Tills man träffar honom.
Hela dagen.
Det är bra att du inte lägger någon fokus på honom.
Det tar ju verkligen upp din tid.
12 år senare. Vad fan är du?
Jag får släppa det, precis som ni säger. Det är bara så.
Aha, men du följer deras språk?
Nej, jag kommer ju äga min egen åtrå om en och en halv vecka.
Okej. Okay. Se bara inte till så att det blir ett spel vem som har kontrollen, utan visa din svaghet.
Jag kan inte spela. Jag vet inte hur man gör.
Det är bra. Tack så jättemycket. Nu fortsätter podden som vanligt. Hejsan, Dilemma-panelen. Vårt barn fyllde 2 år nyligen. Min fru hade en tuff förlossning och vi var på BB länge. Ett annat par var där samtidigt av samma anledning och jag lärde känna mannen. Vi höll kontakten lite sporadiskt sedan dess och setts några gånger. Nu har jag börjat upptäcka att deras barn är lite likt mig och min fru. Och vårt barn är likt det andra paret. Jag vet inte om jag fått för mig det här, men jag kan inte släppa idén på att våra barn blev utbytta på BB. Jag har inte sagt det här till någon och jag vet inte om jag ska göra det. Även om det visar sig att vi har bytt barn så vet jag ju inte hur jag ska ställa mig till det i dagsläget. Nu har mitt barn växt upp med mig och jag älskar min son oavsett vem som är hans biologiska far. Samtidigt så är jag orolig att det andra paret får likadana misstankar om några år. Och då skulle ett byte vara riktigt jobbigt. Ska jag göra ett faderskapstest i smyg? Och om resultatet visar att jag inte är pappan, borde jag då säga något? Undrar Sean. Ett litet byte där. Spännande dilemma detta. Vad säger man säga?
Nej, men det är ju, alltså, det, om några år skulle det här kunna bli en fascinerande dokumentär i Kobra eller någonting. Alltså, man följer med de här föräldrarna. Älskar man sitt barn även om det visar sig inte vara biologiskt ens eget?
Är det ditt svar att du vill exploatera det här?
Jag ser pengar i det här.
Ja.
Det finns en sån dokumentär.
Ja, det gör det säkert.
Ja,
Är det sant?
Ja, just två barn som... Ja, fast det var två flickor, så det kanske kan ändå...
Absolut.
Ja, och det var inte i Sverige, det var... jag kommer inte ihåg, jag såg den här dokumentären och det var jättefascinerande för de blev verkligen utbytta på BB på det sättet också. Jag tycker att han ska gå på den linjen som han skriver. Gör ett faderskapstest i smyg.
Hur gör man det? Är det topsar man barnet när de sover med en liten tops och sen
jag
så lägger man in dem i en liten...
Jag vet inte hur man gör.
Jo, man gör det. Så man topsar och sen så lägger man in ett rör och så skickar man det någonstans.
Vad innebär man att man topsar? Vad gör man då?
Man tar saliv eller någonstans inifrån i kinden. Varför vet jag det här? Inifrån kinden och så lägger man den topsen i ett rör, försluter röret och så skickar man det till någon slags DNA-analys.
Ja, men då så, då låter det ju enkelt till mig.
Ja, fast vill man röra om efter 2 år och byta unga då?
Ja, men där kommer du in på någonting. Så att han får ju låta som att om de får reda på att det blir, då ska de automatiskt byta barn med varann och det behöver väl inte bli resultatet nödvändigtvis.
Ja,
fast de är ju bara 2 år.
Jo, ja.
Var går gränsen där då?
Det är svårt att skrika bara, byt, kommer han. Alltså.
Nej, men...
Vad hade ni gjort? Eller, vad hade du gjort med
Sverige? Nej, men jag hade velat ta tillbaka mitt riktiga barn.
Det är så.
För jag tänker att mina gener...
De är mer värdefulla.
Nej, men jag tänker att de kan bli en så här härlig regnbågsfamilj. Alla 4.
Oj, och där kom halleluja in i alltihop.
Nej, men varför inte?
Nej, men Josefin är inne på någonting viktigt här. För jag tror att, alltså, ja, jag förstår att han känner att han vill kanske ha då sitt biologiska barn, men också han älskar ju det här barnet. Och jag tror att enda lösningen, om det skulle visa sig att de är bytta, är ju att de för resten av livet kommer ha en väldigt, väldigt nära relation till den andra familjen. Mm. Att de lever som en familj. Alltså, annars så skulle det bli konstigt, för barnen har vuxit upp med. Men och jag tycker det här är en väldigt jobbig paranoid tanke, och frågan är ju liksom, är det bättre att veta eller inte veta? Men nu verkar han ju förtäras av den här tanken. Kan man göra ett faderskapstest i smyg? Mm. Ja, då, gör det då för att stilla ditt sinne. Men om det är så att
men
det
finns... alltså resultatet, om det nu är så att det inte är ditt biologiska barn, stillar du verkligen ditt sinne då?
Nej, men det är ju det är den frågan måste
han
ansaka sig.
Måste han verkligen göra det i smyg?
Nej, men det var dit jag ville komma
alltså,
innan Anders
avbröt. Han kanske inte ens behöver göra det i smyg.
Nej, men det beror ju på.
I smyg för vem då? För tvååringen? Och han vet inte varför du står
för annan. I smyg för sin fru tror jag att det är, för att han inte ska verka paranoid. Okay. Och den tanken kan jag ju förstå. Men om det finns minsta misstanke att
men skulle inte frun vara lika intresserad av ha sitt biologiska barn?
Jo, men hon kanske inte delar misstanken. Och då verkar han galen.
Okej,
okay. Ja, det där är ett problem, verkar galen.
Håller du med om det, håller ni med om det Messiah säger att han skulle definitivt ta ett faderskapstest?
Ja, men
och skulle byta om vi reda på att det inte var biologiska. Skulle du verkligen göra det effektivt?
Nej, omöjligt att kunna svara på, känner jag. Jag tror att jag skulle nog vilja leva med båda barnen då.
Fast det går ju inte, du kan inte betala deras barn.
Nej, men det var därför jag sa att man
ska bara ha
den här liksom, nära. Ja,
är mina barn!
Jag tar båda. Tack för att ni kom.
Pax.
Vad säger Jossan? Vad skulle du göra?
Ja, i dagsläget då, när ungen är 2 år gammal, vilket ändå inte är så gammalt, då skulle jag nog ändå vilja... ha mitt barn. Fan, det är skit.
Men tänk på barnet som bara, oj, mamma och pappa blev annorlunda. Vad konstigt.
Ja, nej, men precis, det är
det inte väldigt egoistiskt?
Jo, det är lite
ego. Viktiga är generna där, men säger jag.
Superviktiga.
Men kom igen, de är ju det. Men alltså, vadå? Det är därför jag menar. Då får de väl bli sån här regnbågsfamilj, liksom, då, på sätt och vis. Eller regnbågs, det är ju, ja, whatever, familj då. Som
de
bara...
ska hålla kontakten i alla fall. Det är viktigt att de här gör.
Ja, och det kanske är så att ungarna ska fortsätta att leva i de familjer de gör. Jag vet. Jag tycker den här är svår. För att det
men visst är det en bra dokumentär?
Ja, det är det. Svinbra. Let's make some money.
Men vad var hans fråga egentligen? Vad var hans dilemma?
Ska han säga något om det visar sig att han inte är pappan?
Det är frågan. Han kommer inte kunna låta bli, tror jag.
Nej. Jossan, ja eller nej?
Självklart. Dessutom så har jag hört att en tredjedel av alla pappor är inte pappor till sina barn.
En tredjedel är
ja, men det var
det har du hittat på.
Ja, men
någon slags procent.
Ja, men det var typ en 3. Alltså, men det var rätt mycket. Alltså. Det kanske var 3%. Men, ja,
det
var...
Vad tar det? 3,33. Ja.
Men så är jag.
Ja,
du är helt klar på det.
Helt klar.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Aino har mejlat oss. Hennes morfars sista önskan är ganska opassande. Kan ni gissa vad det är?
Nej.
Är han... vid liv eller inte då?
Ja, det vet du. Han vill spela en väldigt opassande låt på sin begravning. Alltså, och det här är ett bekymmer för er. Vilken låt vill ni ha på er begravning?
Bada nakna, Samir och Viktor.
Det kom direkt.
Han har tänkt lite på det.
Vi ska bada nakna.
Ja. Vilken tempohöja. Han var en kul kille, det där med Saja. Lite crazy. Ja, just det. Ibland överkör en buss. Vad säger Jossan? Vad säger du förlåt?
Scooter. State of Sound, tror jag.
Oj, fint ska det vara. Effektivt.
jag vet inte. Så fort du sa begravning tänkte jag att det är Valkyriernas ritm. Men jag vet inte om varför.
Oj.
Ja.
Ja. Hur går det?
Ja, men det är väl den här... Någon av den här Wagner-grejen som de spelar i Apocalypse Now när de kommer med helikoptern, är det inte den?
Oj, ja, just det.
Egentligen vill jag inte det, men det var bara det så automatiskt jag associerade med begravning.
Jag tror
det var
Samuel Barber i Plutonen. Eller var det Apocalypse Now? Sorry, fel krigsfilm. Lyssna inte på mig.
Nej.
Vi ska höra vad det är för låt som Ainos morfar vill spela på sin begravning som Aino då tycker är opassande. Om en stund. Hejsan Dilemma-panelen, heter Aino. Min morfar var en rolig filur. Han skrev ett brev riktat till släkten efter hans bortgång. Där har han bland annat skrivit önskemål om sin begravning. En av hans favoritlåtar är en gammal buskisvisa som heter Dunder och snus med Simon Brem. Där han bland annat sjunger om lurviga luder och andra okristliga saker. Morfar har i sitt brev önskat att just den här låten ska spelas på hans begravning. Jag tror inte kyrkan kommer tillåta att vi spelar den på själva begravningen, men några av oss i släkten morfar skulle tycka att det är ganska rolig sak. Skulle tycka att det är en ganska rolig sak att spela upp den på minnesstunden efter begravningen. Men vi är oense om det i släkten. Min mamma tycker bland annat att det kommer att förstöra stämningen, och hon tror att det kommer att bli väldigt tryckt stämning om vi ska sätta på en skämtlåt under morfars minnesstund. Vissa av de äldre gästerna är lite pryda och kan ta väldigt illa upp. Samtidigt så är det ju morfars stund. Borde vi spela upp en skämtlåt på morfars minnesstund eftersom han önskade det? Undrar Aino. Vad säger jag, Fexeus?
Det jag inser är att morfars hela anledning till varför han gjorde det här är ju egentligen inte för att få låten spela på sin begravning, utan det är ju för att sätta dem i det här dilemmat. Att de ska sitta och ha den här ångesten, det är det som är hans skämt. Men jag tänker så här...
Är det kul, tycker du? Är det roligt?
Jag tycker det är jätteroligt. Ja. Jag tycker det är otroligt roligt av honom. Med det sagt så tycker jag att låten kanske inte nödvändigtvis ska spela i sin helhet. Men vad jag tänker att de kan göra om alla går med på det här. Man skulle kanske kunna hitta en medelväg. Vad man gör är att man tar in någon som framför den här låten live. Och man ser också till att skriva om den lite. Men på ett elegant sätt. Så att de mest opassande delarna omskrivs till delar som handlar om morfar istället. Mm. Så man tar bort liksom det värsta. Men inte, ingen jättecop-out. Men ändå sådär så att det fortfarande... Man kan, båda läger kan få sitt.
Okej.
Okay. Lurviga luder.
Lurviga luder.
Bli till härliga muffa. Ja.
Muffa! Vad säger Josefin Kraft?
Nej, jag håller inte alls med Henrik här faktiskt. Nej, jag tycker definitivt att den här låten ska spelas. Helst i kyrkan. Han gillar ju den här låten. Det är ju någonting han vill med det här. Och det kan ju hända att det... är för att han vill att, som Henrik sa, att de ska dividera kring huruvida den ska spelas. Men det kan ju också vara så att han har några så här roliga minnen till den, eller att den på något vis påminner om hans humor. Hur går det, Henrik? Håller på att dö?
Henrik fick se oss hosta upp lungorna snart.
Nej, men jag tycker verkligen att man ska köra den. Och jag tror att det kan vara befriande och förlösande för folk att höra en sån här rolig, knasig, helt fel sorts trudelutt i den här stunden. Jag tror inte att det kommer förstöra stämningen. Jag tror att det kommer förhöja stämningen, för det kommer vara
en
känsla av hans närvaro när man hör den här låten. Mm. Så att, kör alltså.
Man kommer minnas morfar för att han var den roliga
förlorna. Ja, och det ska vara med de riktiga lurviga ludren och hela kitten.
Men alla de här släktingarna som blir obekväma då?
Ja, men då får de väl bli det då. Herregud. Mm. Alltså, att lite obekvämt. Det behöver inte vara obekvämt. Man kan tro att det blir obekvämt.
Begravning är ju inte... Det är ju obekvämt i början.
Ja.
Vad säger Messiah då? Du vill ju dansa nakna, sa du. Samir, eller vad det? Man vänjer sig med Kjell Höglund. Var det?
Nej, men jag träffade en kille en gång på en fest som berättade för mig att han hade bestämt sin låt. Och det var då en dag på stranden med Thomas Ledin. Mm. Och jag ville säga, du är den mest tomma människa jag någonsin har träffat. Ja. Att du ville att den låt skulle sammanfatta ditt liv. Men... Jag är en sorglig person. Men,
vad tycker du om det här då?
Ja, men jag tycker så här, att på begravningar, jag har egentligen bara varit på en enda när min pappa gick bort. Och det är ju en väldigt obehaglig stämning, just för att man måste låtsas ha den här vördnaden inför någonting som egentligen bara är påhittat och konstruerat. Man går och nickar, och man nickar lite tyst till varandra och tar varandra på axeln. Mm. Så att egentligen allting man kan göra för att bryta den där märkliga auran kring döden är ju av godo, tycker jag. Alltså jag tror inte att man... Visst, det kan bli spänt, men vad fan, det är ju fortfarande en människa som ligger död i en kista där. Det kommer att vara spänt från början. Även om de inte spelar låten så kommer det vara spänt.
Det är väl minnet av den människan som man vill förhöja också på en begravning.
Ja.
Och då spegla hur den människan var. Om man då var en rolig filur som alltid skämtade, så är det här...
En tveksam musiksmak.
Ja. Men det är ändå honom. Ja.
Nej, alltså, det är ju bara att tänka själv. Jag tänker ibland på min begravning och hur den skulle kunna se ut i min fantasi.
För det,
ja. Gud ja. Och fast min begravning som jag tänker med den, det funkar inte i verkligheten. Men vissa saker skulle funka, som låtval och så. Och jag skulle bli uppriktigt sur om jag var död och jag vet inte vart man befinner sig när man är död. Men liksom såg min egen begravning och ingenting av det jag önskar var där. Jag skulle bli sned alltså.
Jo, men
så jag
nu är du ju död.
Vadå? Man vet ju inte vad som händer efter döden. Tänk om morfar liksom är där på begravningen i någon slags skepnad av någonting. Och så är inte hans... Nej, men det kan man inte veta. fexan. Man kan inte veta vad som händer efter döden. Jag tycker man ska uppfylla en sista önskning. Det ska man fan med göra. Alltså.
Control freak och liksom designa sin egen död.
Nej, men vadå? Det är ju fan, man ska ju go out with a bang, eller?
Ja, förmodligen. Ja. Jag eller nej ska han spela låten med Luvia Lödes som text?
Jag byter. Jo, inga ändringar.
Nej, inga ändringar.
Och var jättetydliga med att det här är morfars sista önskan.
Jossan, ja. Absolut, kör. Messiah, kör.
Eller? Ja, han kör. Kör.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Allan. Min dotter har snart klarat av första terminen i årskurs 4 och hon har fått en ny lärare. Hon trivs superbra och tycker att det är roligt att gå i skolan. Så glada som pappa kan man inte bli. Varje vecka skickas det ut ett veckobrev till föräldrarna där barnens skolvecka summeras och där riktlinjer inför nästa vecka struktureras upp. Problemet är att den nya läraren i dessa veckobrev skriver slarvigt och många gånger med fel meningsbyggnad. Ett och annat stavfel har också funnits med. Jag tycker det är viktigt att läraren är en bra förebild till barnen. Om läraren inte använder rätt meningsbyggnad och dessutom stavar fel så ger det märkliga signaler till barnen tycker jag. Det känns nästan pinsamt ibland hur breven är skrivna. Läraren gör ju ändå ett bra jobb i övrigt. Ska jag ändå ta upp mina synpunkter med läraren eller borde jag blunda för dessa fel? Undrar Allan. Vad säger Jossan?
Alltså fyran tänker jag då. Är hon lärare i svenska? Undrar jag.
Det vet för att jag inte,
i Charlies skola så har de olika lärare i lite olika ämnen.
Det även inte, i fyran är det så?
Ja, alltså när jag var liten då hade man ju en lärare i alla ämnen och det sög. Så därför är det ju ganska bra tycker jag att barnen numera har lärare i som är bra på det ämne de håller på med. Så om det här inte är en lärare just i svenska språket så då är det ju lugnt. Då spelar det inte så stor roll.
Men nej, om det är det då?
Om det är det så kan det vara lite problem. Då tycker jag man faktiskt kan fråga på ett sånt där samtal, ett sånt här utvecklingssamtal eller något.
Kan man tänka sig att prata med andras föräldrar också? Hur upplever ni det?
Varför då?
Nej, det kanske man inte ska. Vad säger Fixit?
Nej, men ursäkta, jag tror vi kan sluta oss till att den här personen inte är svensk lärare faktiskt. Därför att jag tror inte skolan hade anställt en svensk lärare med sådant språkbruk. I sådana fall, om de hade gjort det, då är det väl dags att byta skola istället. Då. Men det jag vill komma till är det här som jag tycker är väldigt viktigt. Att jag har också varit i den här situationen. Mina söner har haft lärare som inte har liksom varit de mest grammatiskt perfekta. Men därför jobbar de inte heller med språk. Utan de har kanske varit idrottslärare eller mattelärare. Eller kommit från ett annat land så att de har problem liksom med skrivna svenska. Men de är fortfarande fruktansvärt duktiga på det de gör. Och väldigt duktiga pedagoger. Så han måste ju se till vad är den här lärarens uppgift. Som lärare och lyckas läraren förmedla det till barnen, den kunskapen på ett trovärdigt och bra sätt, då är det fine. Då kan han skita i de där stavfelen.
Men Saja, vad säger du?
Ja, men jag precis som Henrik har också upplevt det. Jag har haft mina barn haft lärare från andra länder, andra kulturer så här, som har skrivit veckobrev som man inte riktigt kunnat läsa. Och det är ju, jag vet, det är någonting man bara får ta. Alltså så länge de inte ansvarar för barnens svensk undervisning så är det väl fine. Alltså,
jag tycker, så länge barnen förstår dem.
Ja, men det är det viktiga. Det var en människa som var väldigt dålig på svenska, på att tala svenska, men det var min dotters favoritlärare på förskolan. Sådär. Och det är svårt att gå in då bara även muntligt rätta människan och säga såhär, pappa, det heter kära du. Alltså, jag tror att man får försöka omfamna människor som de är, så länge de inte ansvarar för en språklig utbildning så är det väl lugnt.
Ja, för du är inne på något intressant. Låt säga att det är även en svensk lärare då, som har lite grammatiska fel här och där, och den här pappan, Allan, kanske är lite petometer eller? Grammatiken. Men dottern älskar läraren. Är inte det värdet större än att grammatiken kanske är?
Det är klart. Jo, jag tycker faktiskt att det är det. Men samtidigt så vill man vill ju att ens barn ska lära sig grejer i skolan. Min lärare, jag måste återgå till henne lite grann som jag hade när jag gick i fyran. Hon, jag vet inte var det var, men hon liksom rättade inte mina stavfel. Så när jag började i sjuan, då man bytte skola och bytte lärare, då stavade jag helt knas bara för hon aldrig hade rättat mig. Det är ju helt sjukt egentligen. Så att,
tyckte du om henne?
Ja, hon var helt okej. Hon var lite småknasig, absolut. Det var hon. Men det var ju inget bra.
Så du tycker att det här är, om men, det är en svensk lärare så är det allvarligt? Eller är det
nej, men jag menar, det handlar ju inte om att läraren ska bytas ut bara för att hon skriver keckigt. Liksom, utan det är mer att man får ta upp det då.
Du tycker att man ska ta upp det med läraren?
Ja, jag tycker faktiskt det, att man kan göra det. Så om det är något lite stavfel, då kanske det inte spelar så stor roll. Men om det är så att man knappt kan läsa det, då får väl någon annan skriva veckobrevet.
Fixeus. Håller du med?
Alltså, pratar vi fortfarande om huruvida den här personen är svensklärare? Det som är...
Ja, vi leker med tanken att det är det.
Ja, jag har så svårt att se den konstrukten. Liksom. Den känns så otroligt fantasifull. Mm. Men om det nu är så att det är en svensklärare som skriver skit, det får man ju ta upp med skolledningen naturligtvis.
Mm. Men säger, håller du med? Eller du var inne där på att tycka om lärarna.
Ja, alltså såklart om man motiverar barnen till någon enorm prestation inom ett ämne så kanske inte grammatiken är det viktigaste. Samtidigt, det är svårt. Alltså, det är som, tänk en mattelärare som räknar nästan rätt.
Ja,
alltså,
det är sant.
Men han är ju skön. Jo, men 2+2 blir ju inte 5.
Alltså, ungefär 5.
Runda slängar.
Runda slängar, ja precis. Ha.
Nej. Säg ifrån tycker jag, eller prata med läraren direkt tycker jag på något möte.
Släpp det. Men det är ju inte en svensk lärare.
Släpp det. Det är inte likt dig.
Vi lekte med båda scenarierna.
Har du inte lyssnat på vad jag har sagt?
Jo, jag lyssnar, men du får inte säga släpp det. Men Sara,
ska ni bråka så bråka ordentligt.
Vad får jag säga nu? Nej,
men du får aldrig, jag litar ju på dig.
Berätta för mig vad jag ska säga.
Varför litar du inte på mig?
Kan vi ta en låt eller någonting?
Gör det. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Tim. Jag har en kompis som länkdränker mig. Han skickar alla möjliga länkar till mig hela tiden som jag ska titta på. Det är allt ifrån korta filmklipp på internet till timslånga dokumentärer och artiklar som tar lång tid att läsa. Det jobbiga är att han tar illa upp om jag inte kollar på allt han skickar. Det som tar en sekund för honom att skicka fyller upp hela min helg. Om jag säger att jag inte tittat på det han skickat så tjatar han att jag ska göra det. Men jag vill ju välja själv hur jag spenderar min fritid. Om jag ska titta på allt han skickar så kommer jag inte ha tid för något annat. Min kompis bor själv och har mer fritid än jag. Han har ingen förståelse för att jag inte har tid att titta på all skit han skickar mig. Hur ska jag få min kompis att sluta länkdränka mig, undrar Tim. Vad säger Messiah Hallberg?
Det låter som att den här kompisen skulle kunna jobba som ståuppkomiker, för att det här är ungefär det som jag sysslar med på dagarna. Skickar olika länkar till mina vänner.
Varför gör du det?
Men för att man vill ha lite något att snacka om. Man sitter ensam på något café och så bara, kolla på det här.
Ja.
Och sådär.
Kan du inte bara ringa dem och prata?
Nej, men...
Jag är ensam.
Ja, men, jag vill inte prata så mycket social umgänge vill jag inte ha. Jag vill ha lagom mycket.
Att få samt en provokation.
Om någon ringer trycker man på röd direkt. Bort.
Panik. Just samma säger du.
Ja, jag tänkte just säga det. Att den här kompisen verkar ju 17 efterbliven. Alltså.
Nej, det behöver inte vara. Kan man stå upp komiker också.
Just det. Ja. Nej,
du pratar ju med Saja då.
Ja, jag gör ju det. Vilket kändes jättedumt nu när han faktiskt sitter här bredvid och allting.
Pengonskull.
Men... men alltså, shit, det där... Nej, men det verkar så stört. Liksom.
Det,
sånt där.
Varför är
så...
det?
Därför att...
Har du ens läst det du skickar? Har du läst hela? Har du bara läst liksom rubriken det du skickar? Har du läst allt det?
Jag är ganska kulturell.
Alltså. Fast jag menar inte att det är stört att skicka. Jag menar att det är stört att kräva att den eller de man skickar till måste ha läst och reagera.
Ja, okay.
Det är det jag menar. Någon kan väl få sitta och skicka hur mycket som helst. Jag har också... Ibland kommer det någonting hit och jag har inte så många stand-up-komiker-kompisar, så mycket kommer det inte, men kanske kan bli...
Men kan vara andra freelancer också,
ja,
rappare eller...
eller något. Så, men det behöver ju inte... Man tittar ju på det. Måste man så här skicka tillbaka något lika kul, eller måste man svara då så här, vad roligt?
Ja,
eller,
ja, det räcker.
Är det så?
Räcker. Ja.
Men du ska svara. Du tycker att det är liksom ändå...
Det är lite nonchalans och bara kasta bort det. Här har jag ju letat reda på ett klipp, va? Skicka. Då vill man ju ha någonting tillbaks. Det är ju som att...
Kollar du om de har läst det? Ställer du kontrollfrågor?
Nej, men man kan ju vara på en fest någon vecka senare och säga så här, det var kul det som hände några minuter in i klippet. Alltså, så får man se hur de reagerar.
Nu är det helt tyst tillbaka.
Herregud.
Vad ska jag fixa just?
Nej, men ni var inne på någonting i början. Han ställde frågan, hur ska jag göra för att få honom att skicka färre klipp? Ja, men umgås med honom istället då. Då kommer han inte kunna skicka några klipp. Men annars så får han väl säga till honom precis det han skrev. Nästa gång han får frågan, om jag skulle titta på allt det du skickade mig, då skulle inte jag kunna göra någonting annat. Det skulle ta all min tid. Och fattar han inte då? Jag börjar fundera på liksom hur, med tanke på att han beskriver, jag kan inte titta på all skit som han skickar. Alltså hur mycket tycker han om den här människan egentligen?
Men kan man inte, han kan inte gå om honom, men kan man inte gå om det han skickar? Det är två olika saker.
Nej, men jag tror att han måste vara jättetydlig där. Bara, jag hinner inte titta på allt det här. Och så får han bara släppa alltså, efter det.
Men hur funkar det så i verkliga livet egentligen? Jo, man ljuger lite grann och så att det är jättekul grejer.
Nej, man säger alltid bara, men har du kollat på den här? Nej, det har jag inte. Men har du sett? Nej, det har jag inte. Och då slutar den här personen skicka efter ett tag. Och man alltid bara kan, nej, jag har inte sett det.
Då får inte han tid,
bli, liksom. Nej, han får väl bli sur och låt han bli sur. Mm. Vad är det för farligt med det, att hans kompis blir sur? Liksom? Det kommer gå över.
Just
det. Det går aldrig över.
Det går aldrig över. Vad säger du? Det går aldrig över.
Nej, men det, jag tycker någonstans att man visar lite respekt för sin vän. Att man klickar, man tittar, man säger så här, du är en riktig kompis.
Man kan titta på var femte.
Väljer du kompisar efter de som svarar på dina länkar?
Jag umgås bara med människor som tittar på mig strax underifrån.
Okay. Recept för framgång. Leva i en bubbla hela sitt liv.
Nej, men alltså, det kan vara kul att få något sånt där ibland. Min mamma till exempel skickar såna här små klipp. Jag tror hon precis har upptäckt att man kan skicka grejer på Facebook. Och så skickar hon så här små roliga, typ när en hund gör något konstigt. Mm. Eller Donald Trump kommer ut bajs ur hans mun. Ja, men du vet, sån här. Mm. Och det tycker jag, det är lite kul. Det är lite gulligt. Det är som att vi har hittat en ny kontakt i det. Och så om jag hittar något så kanske jag skickar till henne. Men om det är hela tiden. Alltså jag skulle verkligen inte palla med en sån kompis. Jag skulle verkligen på riktigt tycka att hen var lite tappad bakom en vagn.
Fast det är två olika saker. Alltså, om någon skickar till dig så kan jag tycka att men det är kul att han skickat med. Det är hans fyllt behov som man säger. Han känner sig ensam på ett kafé. Han skickar en länk till mig. Liksom så här, det är kul. Det var han uppfyllt sitt behov. Men att kräva att jag ska kommentera.
Men det är det jag menar. Och man vill ju inte ha några polare som man då ska, som Henrik fick se och säger, behöva säga så här. Hörru du, jag orkar inte titta på det för jag har inte tid. Alltså man vill ju inte ha en kompis som man ska behöva säga så till.
Alltså, man ska ljuga lite grann.
Då simmar man ur bild. Hej då med den kompisen så.
Det får bli sista ord.
Ja.
Tack. Fick säga, så får inte säga någonting. Först ut ett brev från Veronica. Hej Dilemma-panelen. Tack för att ni förgyller mina dagar med er podcast. Ni är guld värda.
Tack.
Skriver hon. Jag är en tjej på 17 år och har haft ett KK-förhållande nu i ett halvår med en man som är 30 år. Vi bor i samma område och träffar på varandra regelbundet. I vårt område ligger en kiosk där jag jobbar och han är stamkund där. Vårt KK-förhållande tog slut nyligen när han började erbjuda stora summa pengar för att gå lite längre i sexet, så att säga. Jag tackade klart och tydligt nej. Han skriver meddelanden till mig jätteofta och fortsätter erbjuda pengar trots att jag tackat nej. Detta är otroligt irriterande och stötande. Men jag har inte heller möjligheten att blockera honom då vi ändå ses när jag jobbar och i området. Hur ska jag göra? Hur kan jag undvika honom och få honom att sluta kontakta mig utan att göra det stelt när vi ses på jobbet? Undrar Veronica. Vad säger Henrik precis?
Jag tänker på det här hon skrev, att jag kan inte blockera honom eftersom vi ses. Alltså den tekniska möjligheten att blockera hans telefonnummer har hon ju. Men så att jag antar vad hon menar, att om hon skulle göra det så kommer han ändå ta upp frågan. Men jag tycker ändå att hon ska blocka hans telefonnummer för att slippa se de här erbjudandena. För att slippa liksom ha det i bakhuvudet. Därför att han lär ju inte, jag tänker mig att när han står där i kön eller de träffas, så lär han ju inte liksom vara så explicit att han tar upp det då. Utan... bättre att hon inte vet vad det är han erbjuder. Och så får vi se om han gör bort sig efter det.
Vad säger Jossan? Vad säger Jossan?
Ja. Alltså den här var ju knepig tycker jag. På något sätt. Kan man blockera telefonnummer?
Ja,
det kan man.
Ja, jag visste inte det. Ja, men då kanske man ska göra det då. Först tänkte jag så här. Kan hon inte ta pengarna i förskott? Och sen kan hon erbjuda honom de pengarna för att sluta. Nej, det var ingen konstig.
Det var
inget bra.
Skulle ta pengarna och sen ge tillbaks pengarna och be honom att sluta. Du känns som att
hela... Det, liksom. Hela...
det är lite som att bara egentligen säga kan du sluta.
Hela transaktionen känns ju överflödig.
Jag blir så förvirrad här. Jag vill så gärna veta mer. Jag vill veta så här, vad är det han vill att hon ska göra? Ja. De har ju redan varit KKs.
Ja. Vad är Men nu vill inte hon längre och han accepterar inte det tydligen.
Nej, och det är ju faktiskt helt...
Det är ju trakasserier vi pratar om i alla minnen.
Jo, men det är ju faktiskt. Det är helt stört. Jag tycker hon ska ringa polisen.
Oj.
Vilken tväromvändning.
Ja, verkligen. Får hon ta pengarna? Vad säger Mr. Alberg?
Det finns ju en, som du säger, en voyeuristisk tanke. Man vill veta lite vad är gå till nästa steg. Eller hur? Ja. Det är det vi alla sitter och tänker, men ingen vågar säga förutom jag som
uppenbarligen. Vad kan det vara om du leker med tankarna?
Nej, men jag har ju lekt med tanken hela tiden när jag pratat. Och,
vi ser det på dig.
Och vad kan det vara?
Nej, men det kan ju vara alltså, för ungdomar idag. Alltså, ja, de håller ju på. Usch, det finns ju inga gränser längre.
Ja, det är så okristligt, så det finns inte.
Så var det inte på min tid kan jag säga. Nej. Men det finns ju dock någonting lite... Det finns ju några varningsklockor här med den här killen. Det kan ju, alltså, han verkar ju lite som att man kanske ska ta honom lite på allvar ändå. Det finns ju någonting lite läskigt med någon som plötsligt börjar använda pengar och vill köpa sexuella tjänster. Sådär.
Jag inte verkar förstå att hon inte vill.
Nej, och om hon då har sagt nej och ändå fortsätter. Det är ju någonting lite... Alltså man kan skoja lite om det, men det är också lite läskigt. Hon kanske ska nämna det här för någon annan. Bara så att...
Ja, hon säger att det är otroligt irriterande och stötande.
Ja, men det är polizai.
Det är polizai, ja, nästan. Ja, är nästan. Det också? Ja,
hon, nej, men
nästan.
Hon kan hota med det i alla fall.
Hota med det till honom, ja. Innan hon ringer.
Ja. Ja.
Ta ett rejält snack med honom till och säga så här: hörru du, jag tar väldigt illa upp på det här. Jag vill absolut inte hålla på med det här. Jag önskar att du slutar på riktigt nu.
Ja.
Och om, hon gör det igen, om han gör det igen så... Då,
men om hon redan har gjort det så kan ju polisen hota.
Kan polisen hota honom alltså, ja. Men det verkar inte som att hon har gjort det alltså. Men första steget är helt enkelt att prata med honom, tycker du, med sig.
Ja, men på riktigt, alltså, ja. Verkligen, för man, jag vet ju inte hur deras dialog har låtit.
Nej, men hota med snuten, är det så?
Nej, det behöver man inte göra, man kan säga så här: nu får du lägga av på riktigt, ja. Med den tonen. Mm. Och sen, om det inte funkar, snuten.
Ja, polisaj tycker du, Jussan? Ja. Och Fiktius?
Ja, jag är den fega idag som tänker att börja med att trots allt blocka hans nummer. Okay. Och också tala om det för dem när han undrar. Varför svarar du inte för? Nej, jag har blockerat dig.
Mm.
Se om han tar en hint.
Mm. Hon är rädd för att det ska bli stelt.
Ja, men, nej, men vadå? Det får hon nog bara, det får hon nog checka upp.
Hellre stelt än att bli trakasserad.
Det är faktiskt, om man måste välja.
Tack så mycket. Hej Dilemmapanelen, jag heter Henry. Vår son är snart 7 år och har skrivit ett brev till tomten. Jag sa att han skulle skriva sin önskelista. Han skrev en önskelista och sen skrev han ett brev där han frågade en massa saker om min och hans mammas skilsmässa. Han undrar saker om varför mamma inte är kär i pappa längre och så vidare. Vi skilde oss ganska nyligen och det har varit tufft för vår son. Vi har pratat mycket med honom och jag trodde att vi hade rätt ut alla frågetecken. Men nu har han frågat tomten en massa saker om skilsmässan. Vi har försökt upp detta och frågat om han har några fler funderingar kring skilsmässan, men då låtsas han som ingenting. Han verkar helt enkelt inte vilja prata med mig eller min fru om det. Borde jag svara på hans fråga om skilsmässan i ett brev från tomten? Eller ska jag säga att tomten har skvallrat och sen prata med honom ansikte mot ansikte? Undrar Henry, vad säger Messiah?
Ja, jag blev nästan lite tårögd av brevet. Det var ju starkt, tyckte jag. Mm. Vilken fin och sorglig historia. Jag tycker att pappan borde ta med sin son ut på någon restaurang som han vet att sonen tycker om. Och så har de en fin far och son träff. Och sen så kan pappan lite lätt börja svara på de här frågorna.
Mm. Det här är 2 alternativ, alltså. Ska jag säga att... att tomten har skvallrat?
Nej, bara prata med sonen, för att jag tror att om han på ett bra
inte
sätt...
Inte blanda in tomten alls.
Nej, skit i tomten.
Tomten och pappa är samma sak.
Nej, men jag tror på riktigt om han på riktigt tar sonens oro på allvar och på ett fint sätt liksom ventilerar några av de här frågorna, så kommer inte sonen ha fler frågor till tomten heller.
Nej, just samma, säger du?
Ja, nu blev jag nästan tårögd av vad Messiah sa. Det var ju bättre än mitt svar.
Det är kedjereaktion när hon fick se hur ska tala om ungefär.
Väldigt, väldigt fint. Får jag fråga bara, hur gammal var pojken?
7 år. Snart 7 år.
7 år.
Snart 7.
Nej, då är det nog the Messiah way som gäller alltså.
Ta ut pojken och lite far och son.
Ja, och typ. Liksom håll inte på att fråga sonen en massa. Vad vill du? Utan
gå, hur tar man upp det här med 7 år?
Nej, men man bara... snackar om det. Man bara liksom pratar om det som att man vill prata om det, utan att förmedla att ja, det här vill du ha reda på, min son. Mm. Utan man bara tar upp det. Man kollar de här frågorna som man har ställt till tomten och sen så svarar man på dem genom ett samtal, en dialog som... Så att inte sonen behöver känna att ja, nu är jag pressad på något vis här.
Ja, sonen ska ju inte känna heller att tomten har golat.
Nej, men precis, så håll tomten borta.
Ja, precis. Vad säger Fixus?
Nej, men det finns en annan dimension i det här, och det är också det att jag tror att en av anledningarna till att sonen har vänt sig till tomten, det är för att sonen är obekväm att prata med både pappa och mamma om en del av de här sakerna. Och det kan också handla om att man känner egen skuld själv som barn och behöver få veta de grejerna, och man fixar inte ta det med sina föräldrar, och så det är inte så konstigt att när pappa frågar då, som jag håller med om Josefin, att det är väldigt klumpigt att ställa den frågan, är det någonting du vill veta, så känner han sig väldigt pressad, och därför är jag rädd för att det här samtalet inte riktigt skulle leda dit, därför att men de har en unik... Jag tror att den här 7-åringen behöver prata med en utomstående om det här. Det är därför han vänder sig till tomten. Men de har en unik situation i det att de har en 7-åring som fortfarande tror på tomten. Så därför tycker jag, för det här kan vara sista året de kan göra det här, att skriv ett brev tillbaka från tomten. Låt tomten vara den utomstående i det här då, i så fall.
Mm.
Så slipper du det emotionella bagaget som ligger i att det är föräldern liksom som...
Vad menar du styrkan ligger i att tomten bli talesperson för
pappa. Därför att jag tror att sjuåringen behöver ventilera det här med någon som inte befinner sig i den här familjerelationen. På grund av de starka känslomässiga banden har till sin mamma och till sin pappa så blir det svårt som barn att prata om de här grejerna. Mm. Och då kan det vara viktigt att göra det med en person utifrån.
Mm.
Och nu har han vänt sig till tomten, så använd då tomten.
Han går helt enkelt med det. Ställer han upp på det här? Messiah?
Nej, det gör jag inte. Men... Nej, men jag tycker verkligen att han ska prata med, att pappan ska ta det här snacket, för att också då kommer kanske förtroendet komma för den här pojken.
Men har du redan pratat med honom?
Nej, inte på det sättet som det ska pratas. Alltså, pappan har frågat, vill du prata om något?
Nej,
med sån,
men innan det hade de pratat jättemycket med honom. Sen efter tomtebrevet så hade de ställt den frågan.
Ja, men
de har verkligen pratat med honom.
Jo, fast det finns ju frågor kvar uppenbarligen eftersom han har skrivit om till tomten.
Just det, och frågor därför, han inte kan ta med sin pappa.
Jo, fast det är det pappan kan bevisa genom att ta upp de här sakerna utan att göra det som svar på frågor. Utan bara ta upp det i ett dialog.
Jag tror att det
dialog.
Blir jättejobbigt för honom.
Nej, men sen
jobbigt.
Kan det faktiskt vara så att sonen testar föräldrar. Också. Han kanske inte alls tror på tomten.
Okej. Så kan det vara. Tack så mycket.
Tack.
Hejsan på er. Först vill jag tacka för att ni förgyllar mina helger. Ni är bäst.
Vad kul.
Skriver Fredrika.
Sånt där blir man faktiskt väldigt glad för.
Verkligen. Tack så mycket. Tack. Fredrika. Jag är en tjej på snart 21 år och nu har pappan till min jämngamla barndomsvän börjat följa mig på Instagram.
Mm.
Jag blev väldigt nyfiken på vilka han följer och kikade. Det skulle jag aldrig ha gjort. Han följer lättklädda, vältränade tjejer mellan 25 till 35 år. Väldigt många konton dessutom. Säkert 300. Han är dessutom 45 år. Jag blir chockad och äcklad. Han är gift sedan kanske 20 år tillbaka och hans fru kämpar med att gå ner i vikt. Vilket dessutom är ett känsligt ämne för henne. Så jag tror varken frun eller min kompis vet om detta. Vad ska jag göra? Ska jag konfrontera honom? Borde jag berätta det här för min vän? Undrar Fredrika. Vad säger Josefin Kraffer?
Nej.
Nej? Kort svar. Okej. Okay. Då tar vi några korta svar. Nej, säger Jossan. Vad säger Fexeus? Konfrontera honom?
Nej, jättelarvigt det här tycker jag. Men, och jag vill också säga en sak, innan det här brevet så sa Josefin så här, en kompis pappa som lägger upp saker på Instagram, bara där är äckligt. Jag vill påpeka att i studion här idag har vi Josefins son med kompis. Mm. Så det finns alltså, Josefin är idag kompisens mamma som vi vet lägger upp väldigt mycket saker på Instagram. Så Josefin har just sagt att hon också är äcklig.
Nej men vänta, stopp, jag är inte en pappa.
Jaha, så det är en könsgrej nu här.
Det är klart att det är.
Oh,
alltså kompisars pappor får aldrig lägga upp något på Instagram.
Men kompisars mammor är okej.
Jag skojade faktiskt lite.
Gräv den här gruppen lite
djupare. Jag skämtade lite grann. Fick
gå inte i fällan om alltså, klipper igen det. Alltså.
Ta det inte så allvarligt. Ja, det är klart att kompisars pappor ska få ha Instagram. Det är helt okej.
Okay. Han följer ju saker som publiceras offentligt i ett globalt medium.
Men ursäkta, det är ju äckligt att han bara följer 300 lättklädda brudar i 20-årsåldern.
På vilket sätt är det äckligt?
Det är
jag vet inte, jag är besvikna, men Messiah Hallberg
är
med också.
Jag tror det är skitsnygg, ja.
Vad säger Messiah?
Man följer ju inte alla människor som är skitsnygga på Instagram. Alltså det gör ju inte jag heller. När man är i en relation så tycker jag man får tänka lite på det där. Alltså
ja,
det är svårt att förklara.
Verkligen.
Som till exempel Puma Swede, hon följer mig. Vi har träffats en trevlig tjej. Jag följer inte henne tillbaka.
Är det ett val du har gjort?
Det är ett val jag har gjort.
Är det för att du är gift?
Jag tänker att det är svårt att...
Det är för att du är en offentlig person och andra kan se vilka du följer.
Det kan vara så också.
Skulle du skämmas alltså, om du följde Puma Swede? Som alltså då en påskådis, skulle jag säga.
Ja, lite grann tror jag.
Men vadå erkänd? Det är klart att du har gått in och kollat hur hennes konto ser ut.
Absolut.
Om hon har öppet konto. Och så ser man ganska snabbt så här, det här kanske inte jag vill ha i mitt ansikte varje dag när jag går in och kollar på Instagram i telefonen.
Men hon är inte så dum så lägger ut påbild på sig själv.
Nej, men hon kanske lägger ut grejer som man bara är totalt ointresserad av. Det är ju inte så konstigt.
Nej,
men det finns ju någonting. Det var ju någon som la ut någon bild på en komikerkollega till mig för... på Instagram, som en bild som blev viral där han hade då likat så här, 7 lättklädda unga kvinnor på samma fredagskväll liksom. Och det ser ju inte så bra ut när XX likes this and this and this and this and this. Då förstår man att man har kommit hem, man har varit lite kåt och sen bara like, ja. like.
Är det inte rätt futtigt att man kommer hem och bara like? Alltså,
men som det är enda tillfredsställelse. Det är lite så sorgligt.
Du kan
också
gå och lägga mig, alltså, jag har likat 7 stycken.
Det är liksom det äckligt sorgligt. Och lite gulligt. Alltså det är sorgligt, ja, gulligt, ja, nästan, och lite äckligt. Alltså i ett, det är jättekonstigt.
Men sorgligt, gulligt och lite äckligt.
Ja, men det är verkligen det. Ja, för det är också någonstans lite oförargligt. Men samtidigt så skulle jag inte tycka att det var fräscht. Om man
Nej, okay. Men jag tycker inte, Fredrika, faktiskt, jag tycker inte hon har rätt att vara så dömande om den här kompisens pappa och vem han följer och inte på Instagram. Hon kan få ha en åsikt om det, men där tar det stopp.
Du tycker hon tar i för mycket?
Jag tycker hon tar i för mycket, och jag tycker inte att hon ska säga någonting till någon om någonting. Är det här, bryr hon någonting viktigt istället? Ledsen.
Jag tycker framförallt att hon ska skaffa stängt konto så att han inte kan följa henne.
Det kan hon göra, det var en bra idé.
Jag skulle inte,
men hon tycker han är äcklig bara för att hon vet det här nu. Så tycker han kommer
jag kan förstå om hon inte vill att han ska följa henne, för då kan hon... Man kan ju tänka sig att han har vissa förväntningar på något konstigt sätt. När han...
Okay.
Jag vet inte. Det känns...
men det du säger lite grann, fixar just det. Alltså, att Fredrika här ska...
Man lägger till, alltså så här,
ska bry om sig själv och skita i annat lite grann.
Man ska inte ta reda på för mycket om andra. Det är väl sen
sköta själv och,
ja, men lite.
Men säga, sista ordet får du.
Hon har rätt, men hon kan inte göra någonting åt det.
Tack. Hej Dilemma-panelen, jag heter Louisa. Efter 7 år tillsammans med min pojkvän har det kommit fram att han inte vill skaffa barn. Jag lämnade mitt liv och flyttade för att vara med honom för 6 år sedan, och nu har vi börjat prata om barn. Jag älskar barn och vill inte leva utan att bli mamma en dag. Han säger att han är rädd för att bli en dålig pappa. Jag tror att det har att göra med att han själv inte hade någon pappa under sin barndom. Vi har det bra i förhållandet i övrigt, ska jag säga. Men jag undrar, ska jag pröva att vänta 1 år och se om man ändrar sig? Eller borde jag försöka gå vidare i livet? Undrar Louisa. Vad säger Messiah Hallberg?
Barn har ju spoilerat många förhållanden. Det är om en inte vill, en vill. Det är jäkla jobbigt med barn, alltså.
Men hon vill verkligen ha barn ju.
Hon vill ha barn. Och han är tveksam. Ja, det bästa är väl att göra som alla svenska relationer, att man blir lite för fulla en kväll och sen så glömmer man att dra ut den.
Okej. Okay. Någon slags... tydligt. Vad säger Jossa?
Nej, men alltså, ja. Det är klart att de ska skaffa barn. Och, ofta har jag en erfarenhet av folk som har haft dåliga föräldrar. De blir ganska bra föräldrar. Så att han kommer säkert bli en ganska bra pappa. Så hon ska bara intala honom det, övertyga honom
tjata
om det.
Tjata på honom, är det du säger?
Inte tjata, men däremot så ett frö under det här året.
Det har ju verkar som hon har gjort det. Ja. För hon frågar om hon ska prova vänta 1 år eller om hon går vidare.
Nej, men 1 år är inte så himla farligt. Det tycker jag faktiskt hon kan vänta. Och under det här året så ska hon liksom jobba på att få honom att bli säker på att vilja ha barn med henne.
Fexeus, visdomsord.
Nej, men Josefina har rätt. Att vänta 1 år, han kommer inte ändra sig av sig själv. Så vänta in i det att hon gör.
Nej.
Jag trodde Josefin skulle säga att men bli gravid i smyg. Det tänkte jag skulle vara Josefin.
Det var
fuling. Men det sa jag i princip. Alltså,
någon sa så här till mig en gång. Att om man inte vet om man ska ha barn eller inte, då ska man alltid skaffa barn. Därför att beslutet att inte skaffa barn, det är ett beslut som du kan ångra och bittert. Men att du skaffade barn, det är ett beslut som du aldrig ångrar. Och det låter ju väldigt fint, men det här kom också från en 45-årig barnlös kvinna. Så att det skevar ju lite där. Men jag tror att han behöver vara trygg i att det här kommer gå bra. Han kommer aldrig bli helt trygg i det. Du vet ju hur vi snubbar är. Vi är ju jättefega när det gäller den där grejen. Men han kan nog bli lite tryggare än vad han är nu.
Den här rädslan av att han ska bli en dålig pappa, känner ni igen det?
Ja, men man är ju om man är en hyfsat dålig människa så kan man ju bli en hyfsat dålig pappa. Fast ibland blir man, som Josefin säger, man blir lite bättre när man väl får barn. Det tvingar en att steppa upp lite grann. Alltså man tar bort lite av sina dåliga sidor, man anstränger sig lite mer, man ser någonting annat än sig själv. Det behöver inte, jag förstår oron, men det behöver faktiskt inte innebära att man blir en dålig förälder.
Du talar ju nästan till Louisas pojkvän här, men hur kan hon säga det här till sin pojkvän?
Ja, det är...
Hur kan hon förmedla det här, Jossa?
Jag tror hon bara ska peppa honom, stärka honom i hans oro.
Nej, kom igen.
Nej, men när det kommer på tal så kan ju hon bara säga det att... Ja, men bara säga varför han kom. Nu kan ju inte jag exakt hans egenskaper, men ta upp hans fina, goda, bra egenskaper och säg hur bra pappan skulle bli i och med att han har de här egenskaperna. till exempel.
Men också så
sen
här.
Är det ju faktiskt så att det är bara... Det är kalla fakta, det är bra för en att ha barn.
Men, alltså, köra en fuling, du egentligen vill säga det, jag tycker att hon ska göra det.
Ja, men alltså, det kan hon göra om hon inte orkar vänta, men jag tycker att hon kan vänta ett år och göra det här på ett schysst sätt den här gången. Så tycker jag, den här gången.
Men jag tycker också så här, se till, om det inte är så att de umgås mycket med barn, det är ju också en ovana där man inte vet vad man gör. Se till att de träffar barn. Mm. Att han blir både van vid barn och förhoppningsvis lite barnkär. Där får de till och med en möjlighet att berömma honom för hur han hanterar barnen, om läget skulle uppstå. Men annars liksom, det här, Josefin tycker inte att han ska bli van vid barn.
Josefin fick
en
slags elstöt här när du sa det.
Nej, men du vet, andras skitungar och ens egna barn. Alltså, nej, jo, men man kan inte jämföra andra barn med en scen.
Nej, men det var inte det jag sa. Det jag sa var att bara vänj honom vid barn, om han nu inte liksom ens har den referensen.
Kan man vänja sig vid barn genom att...
Fast det är inte alls lika roligt som ens egna. Jag till exempel har aldrig tyckt så himla mycket om barn förrän jag fick egna.
Nej.
Det är de jag gillar.
Ja. Det är de du gillar, inte annars. Du gillar inte barn egentligen, du gillar dina barn.
Ja!
Mm. Du gillar dig och allt som kommer från dig.
Nej, men vadå? Det är så konstigt att säga... Barn som att det är typ en hund eller katt. Alltså, barn är också människor, individer. Jag kan gilla en viss unge för att det är en härlig person. En annan ung jävel skiter
i. Okej, umgås med bra barn då? Mm. Är du nöjd då?
Ja, såklart. Men jag menar, det finns faktiskt skitjobbiga ungar.
Ska de gå igenom en slags audition då?
Om de har kompisar som har barn så kan de liksom hänga med någon som de är som är schysst.
Exempel, det kan avskräcka honom.
Han blir jätterädd, ja. Jag tror det.
Ja, men du vet.
Absolut.
Odrägliga...
Okej, ska hon gå vidare och fråga hon? Ja eller nej? Vad säger jag?
Hur gammal är hon? Vet du det här?
Nej, det vet jag inte.
Nej, då kan jag tyvärr inte ge några tips. Ja, sju år.
Sju år var tillsammans med pojkvännen.
Ja, men istället ultimatum. Ge honom två år till.
Två år till, säger du?
Ja, jag säger jobba på det ett år. Om han inte är med på det om ett år, gå vidare.
Och jag håller med.
Tack. Då tar vi hennes brev. Hejsan, jag jobbar på ett äldreboende och är ensamstående mamma. Jag har det inte så bra ställt. Det som räddar mig varje månad är att jag har en sidoinkomst, men jag är inte stolt över sättet jag tjänar pengarna på. Jag hjälper en av de äldre med att läsa hennes mail. Hon ser inte de små bokstäverna på sin skärm. Hon betalar väldigt bra för min tid. Jag får cirka 500 kronor i veckan för att stanna kvar en stund efter mitt arbetspass och gå igenom mailen på hennes iPad. Jag skulle enkelt kunna visa henne hur man zoomar in på skärmen. Men jag behöver verkligen de extra pengarna som hon bidrar med. Dessutom så tror jag att hon njuter av sällskapet. Men jag känner att jag lurar den gamla tanten. Borde jag visa henne hur man zoomar in på mejlet och förlorar min sidoinkomst på 2000 kronor i månaden? Undrar Sandra med dåligt samvete. Jag vill ha korta svar här, Gallup. Vad säger jag med sig, Albert?
Jag tror att vi ska vara med de äldre i samhället. Jag tycker det låter som ett utmärkt tillfälle att kombinera lite pengainkomst med umgänge med äldre.
Bra. Jossa?
Ja, jag tycker inte hon ska säga någonting. Utan det här är hon värd, de där 2000 svart.
Fixa just.
Jag tycker hon absolut ska säga det. För förr eller senare kommer någon annan att säga det till henne. Men vad hon gör är så här. Jag vet vad, jag har lärt mig en sak. Du kan göra så här, om du vill läsa själv så gör du bara så här. Men om du fortfarande vill så stannar jag gärna och läser dina mejl åt dig. För då får den här kvinnan välja om hon bara vill läsa eller om de sociala aspekterna av det är viktig för henne. Och Sandra behöver inte ha något dåligt samvete.
Nej. Men om tanten då säger så att jag vill jättegärna att du läser mejlen, men då får du inga pengar när jag vet vad man gör.
Nej, men alltså hon får ju betala. Så ska Sandra vara där så får hon betala. Men, men visa henne hur hon kan göra det själv.
Mm. Du rynkar.
Ja, nej. Varför krångla till det? Det
var
fungerar.
Väl inget krångligt.
Det rullar ju på bra.
Nej, men fy fan. Alltså,
expandera businessen.
Ja, nej, jag tycker inte det är något.
Det rullar ju på bra.
Men tänk dig nästa månad när hennes liksom, barnbarn eller någon kommer bara, men farmor, du kan ju bara göra så här. Och så kommer hon känna, shit, jag har blivit blåst här av hon som
jobbar. Då får
jag
spela med bara. Vad kan man göra så?
Det kan ju bli rättegång, tänker jag.
Nej.
Det där att hålla på och vara så här överdrivet ärlig hitan och ditan, det tycker jag
lura de äldre. Gör som Josefin. Lura de äldre och skinnslår.
Kärringen behöver inte pengarna.
Vi behöver inte kalla henne kärringen, kanske. Men,
gammeltanten då. Men alltså...
Vi vet att hon inte behöver pengarna. Hon kanske behöver varenda krona, men det är viktigt. Men hon behöver också sina mejl.
Kan man inte tänka sig
att... Hon vill ju ha sällskap.
Ja, men det är självklart hon vill ha sällskap. Ja, och de har väl säkert jättetrevligt det. Tillsammans.
Men hur kan hon, en fråga då, hon kan alltså skicka mejl, men hon kan inte förstå hur en Zoom fungerar. Det är också konstigt. Vilken konstig dag.
Nej, hon läser bara mejlen.
Ja, men vem är det som mejlar till den här tanten? Kan de inte lära sig att de aldrig får något svar?
Men tror du ju sen att det är någon slags underförstått där? Att de vet, de håller
det
tyst.
Tror jag
där. De,
nej, absolut. Jag vet inte hur man zoomar på mejlen.
Ja, men det vet väl bara
nej.
Du.
Nej!
Du kan ju zooma på din telefon.
Ja, på telefonen, ja, men inte på datorn.
Nej, men det var en iPad. Lyssnade
du
inte?
iPad. Du bara drar ju för stora ju sådär. Det vet du man gör.
Nej, men Fexius, jag tycker bara att hon ska fortsätta att göra så här. Och
fast du tycker fel?
Nej, det gör jag inte. För att
kan inte säga att hon tycker fel,
man,
om hon har en åsikt.
Det man inte vet,
är brottslig,
det man inte vet har man ingen skada av. Och i det här läget så är det så här.
Hon vet ju.
Jo, men tanten vet inte. Okay. Nej, och hon trivs ju och tycker det är mysigt. Jag tror hon känner sig så här snäll och fin, den där gamla tanten, när hon ger de där 500 kronorna varje gång också. Hon är ensamstående mamma, hon behöver pengarna.
Oj, vilken romantisk bild du målar upp
här. Kan man tänka sig så här?
Gud, lag och ordning, regelrytteri.
Nej, men kan hon väl bara säga, du gör så här, men jag läser gärna dina mejl åt dig. Om
fast
du
då kan ju pengarna ryka.
Då ryker
jo, pengarna. Jo, visst, men hon har i alla fall ett rent samvete. Jo, men
vem vill ha ett rent samvete?
Men säg och Jossan, alltså, ni är lite grann på ett slutande plan. Men alltså, för jag bara, för det hon gör är lite olagligt nästan.
Nej, det kan inte vara olagligt.
Okej, okay.
Kan det vara det? Är
jag,
det det?
Jag vill ställa en fråga. Får jag ställa en fråga bara? Kan man tänka sig att Sandra tar lite reda på hur hennes ekonomi ser ut? Om den är dålig så är det väl omoraliskt med. Men hon har 8000 ut i månaderna, gamla tanter, för att äta skorpor.
Du menar att de sitter och läser mejlen och så säger hon bara,
nej, men att hon
500 spänn, mycket eller lite tycker
2000 spänn i månaden, hennes otroligt skrala ekonomiska situation.
Ja, det förstås.
Att man ska kunna kolla upp om hon har ganska bra, den här tanten, så kanske hon kan leva med det bättre.
Hon kan se vad hon har på väggen och så vidare.
Alltså, tanten bor på ett äldreboende. Mm. Där får hon mat och dryck och husrum.
Förlåt, du ska inte säga nu hur mycket pengar behöver hon.
Du ska höja arvodet, Sandra, för att läsa.
Nej, men tanten har ju faktiskt erbjudit de här 500 kronorna från början. Det är, okay. Det är ju inte Sandra som har skrivit brevet som har begärt 500 kronor. Okay. Det här är ju något som har kommit av sig själv.
Fortsätt och casha in, Sandra, tycker Messiah och Jossa, medan Fexeus tycker att det här är djupt omoraliskt. Tack. Hej Dilemma-panelen, jag heter Filip. Min flickvän har alltid sminkat sig väldigt sparsamt. Nu har hon fått för sig att hon vill pröva att använda mer smink. Men hon är ju nybörjare på smink och det ser inte snyggt ut. Hon ser fläckig och glansig ut. Det är liksom massa klet på henne. Som att hon blivit tårtad med smink.
Oj, förlåt.
Ibland så ser det ut som att hennes huvud svävar för att hon har olika färg på halsen och ansiktet. Hon ser ut som tjejerna såg ut i högstadiet. Jag skäms eftersom hon är 24 år och sminkar sig som en tonåring. Samtidigt så kan jag ju inte hjälpa henne. Jag vet ingenting om smink. Det är lite känsligt också. Jag har försökt pika henne om att hon är snygg utan smink och så vidare. Men hon säger att hon vill sminka sig och vara snygg. Hur får jag henne att förstå att det ser för jävligt ut utan att sabba vårt förhållande, undrar Filip. Jag börjar med Jossa, som har lite smink på sig idag.
Ja, lite grann. Nej, men jag tror att den här tjejen har hakat på den här Kardashian-trenden.
Beskriver den så.
Och det är när det är väldigt mycket sån här contouring, som det kallas. Det vill säga man liksom bygger upp skuggor och grejer i ansiktet med hjälp av olika toner på sminket. Och det kan bli väldigt, väldigt fel. Det här är inget ovanligt. Jag ser tjejer varje dag som ser ut så här. Och det är verkligen så här tårtad effekten lite grann.
Clown, tvättbjörn.
Det är lite tvättbjörn, lite så. Det är liksom för mycket av allt. Det ser kladdigt, det ser smutsigt ut, som han beskriver, lite flammigt. Det är verkligen inte snyggt för 5 öre. Jag tänker så här,
ser man inte det själv som tjej om man har sminkat sig fult?
Nej, jag tror inte alla gör det. Det är jättekonstigt. Men jag tror inte de gör det eftersom de går runt och ser ut så.
Vad säger Messiah Hallberg? Man säga till en tjej som har sminkat för mycket?
Det kanske man kan, jag har aldrig gjort det själv, men jag tänker ett julklappstips här. Det finns ju en massa sådana här makeup-kurser man kan gå. Eller hur? Man säger, hej älskling, du älskar ju smink. Här kan du lära dig mer av det som du redan är så bra på. Och så kommer du komma därifrån som en bättre smink-tjej. Och alla vinner. Han framstår som en härlig kille. Hon kanske äntligen lär sig sminka sig. Jag tror att jag har löst problemet, mina damer här, och vi tackar för idag.
Vad säger Fixius?
Nej, men så här, jag tog orden ur min mun. Jag tänkte, han har ett gyllene tillfälle att vara en fantastisk pojkvän här. Älskling, eftersom du har blivit mer intresserad av smink. Här är 2 timmars make-kurs på det här stället där borta. Kul, va? Så. Mm. Det är liksom, eller ännu bättre, som så en julklapp till och med.
Om en tjej sminkar en så fruktansvärt, man själv tycker är fruktansvärt fult, varför måste man tassa kring det?
Nej, men det handlar inte om att tassa om det.
Ja, men det gör man väl. Om man inte säger så att du får du lägga av, du ser ut som ett tvättbjörn.
Men det du säger nu, det är att om någon börjar spela tennis och som är bra på det i början, då ska man säga att de är asdåliga. Nej, då lär man, då ger man dem ju en kurs i tennis.
Eller ja, om du stoppar tennisracket i munnen. Så säger Jussan?
Nej, men det är klart man ska kunna säga till, tycker jag, om man är ihop. Jag menar, de killar jag har varit ihop med, om de har köpt ett par nya brallor som inte ser kloka ut, då säger jag det. Ja. Såklart.
Man måste kunna göra det.
Ja, och det måste finnas en dialog. Sen kanske snubben i fråga säger, men, ja, du kan ju tycka vad du vill. Jag gillar de här. Jag kommer ha dem i alla fall. Okej, jag tycker de är skitfula. Fine, bra. Och så är det färdigsnackat. Så det, han kan ju ta upp det. Men jag tycker Messias idé var tipptopp, faktiskt.
Nej, men jag kan hålla med om att det är jättebra. Men jag lite grann om varför det är så känsligt.
Jo, men är det inte en könsobalans också? Att som Josefin säger, att vi killar får ju ofta höra liksom, du ser inte klok ut i de där kläderna. Mm. Men när man vänder på det som kille och säger så här, du ser inte klok ut i ditt smink.
Mm. Det går inte.
Ja, men det är väl lite den här manliga blicken som ska bedöma kvinnor bara efter utseende. Så här. Vi ska ju, det är lite 2016 att vi ska vara fine med hur kvinnor än ser ut.
Ja. Fast de är inte fine med att jag
kommer på en, men det spelar ingen roll, för vi har kunnat vara icke-fine med det under hundratals år.
Jaha, så det är payback.
Alltså. Det är payback.
Men det är inte en okej deal ändå, tycker jag.
Nej, det känns lite konstigt. Ja, var går gränsen för paybacken?
Nej, det är 100 år till. 100 år av pandor och tvättbjörnar.
Kim Kardashians.
Jag tycker hellre uppmuntra än trycka ner i alla lägen. Mm. Liksom. Så varför inte ge den där fantastiska julklappen?
Ja, det är ju jul, så varför inte bara anamma vi Messias fantastiska
råd? God jul allihop där ute. Ja.
God jul och köp en sminkkurs.
Ja.
Tack. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Mikael. Vi firar ofta jul tillsammans med min frus bror och hans familj. De senaste åren har det blivit väldigt mycket kofta på julen. Nu vill de inte ha julklappar längre. Vi ska bara ge bort koldioxid, rätter och jätter. Endast saker till välgörande ändamål. Jag och min fru ger redan mycket till välgörenhet. Vi har fadderbarn och ger ofta pengar när katastrofer har skett. Jag känner bara att jag vill tänka på familjen under jul och ge presenter till mina barn. Jag vill unna familjen det en gång om året. Min frus bror vill inte ens att vi ska ge presenter till våra barn. Och så menar han att om vi ger presenter till våra barn innan jul så kommer deras kusiner bli avundsjuka. Jag vet inte vad jag ska göra. Det känns så smutsigt att säga att vi vill ha en kommersiell julafton. Ska jag ändå stå på mig och säga att vi vill ha julklappar? Annars så firar vi jul själva, undrar Mikael. Och det här är väl då alltså någon slags man ger, istället för en present så ger man...
välgörenhetsgåvat. Ett träd eller
en kofta eller en get till någon i Sudan. Vad säger Fixius?
Alltså, det var ända fram till slutet där så jag var tvungen att byta åsikt mitt i brevet, för att jag känner att om de nu vill göra den här välgörenhetsjulen, alltså fruns brors familj är väl fine, och så tänkte jag, men då kan de ju vår brevskrivare ge julklappar till sina barn på morgonen i så fall, om man vill göra det. Och så, men så får vi nu veta då att den här välgörenhetsbrorsan, som inte tänker ge några julklappar till sina barn, säger att hans barn kommer bli avundsjuka om de andra barnen får presenter. Mm. Men då är det ju någonting som är jätteskevt. Då har inte ens han köpt den här välgörenhetsidén eller lyckats implementera den i sin familj. Om han är så rädd. Ja, men inga andra får ge julklappar till sina barn, för då blir mina avundsjuka. Mm. Så då tycker jag så här, nej, skit i den här brorsan familjen. Om du vill ge julklappar till dina barn, gör det. Det är jätteroligt. Mm. Och om den här brorsan då börjar gnälla om att hans barn blir svartsjuka eller avundsjuka, ja, det är hans problem. Jag tycker vår kära brevskrivare ska fira jul precis så som han vill. Köp mer presenter till barnen, bara för jävlas. Alltså, jag blir, vad är det där för?
Tydligt. Mm. Jussan?
Ja, jag tycker det är så töntigt att göra upp i förväg om en sån sak som julklappar till exempel. Jag fattar inte sånt. Så här, vad ska julklapparna kosta? Eller, ja... Alltså, jag fattar inte det där. Jag tycker man ger väl det man har lust att ge. Mm. Punkt slut. Om jag får en skitgrej men vill ge bort en jättefin grej eller en väl, alltså man ger vad man har lust. Så tycker jag att det ska vara.
Är det ingen rättvis handel det här?
Nej, tycker inte det. Det ska vara orättvist på jul också. Någon ska vara ledsen för att de fick för lite julklappar och så vidare.
Lite det drama.
Ja, men det ska vara så.
Messiah, håller du med?
Den som brukar vara ledsen i min familj är ofta jag.
Varför?
De glömmer bort mig. De glömmer bort mig. Sist så gav mig min fru gav mig ett skärp. Hur trött är man då när man går in så här? Vad är det där killar? Skärp är populärt, då tar jag ett sånt skärp. Man pratar inte så här, men jag bara föreställer mig att man har haft den här dialogen. Ett skärp på riktigt, det är som en uppmaning att säga så här, kan du inte gå och hänga dig helt länge? Kunde lika gärna gett mig en flaska vodka och sömntabletter.
Just det, ett rakblad.
Men jag har ju rak apparat. Använd det här istället. Jag älskar julklappar. Jag vill jättegärna ha julklappar. Jag hatar den här typen av ge träd. Det är ingen som vill ha ett träd. Någonsin. Man låtsas bli glad för ett träd i Sudan eller vad det är. Jag har inte läst broschyren. Men jag är på de andra spår. Ge vilka julklappar ni vill. Man vet vilken typ av människor den här brorsans familj är. Det är såna här goody two shoes människor som står och ger varandra någon sån här henna inpackning, någon shampoo inpackning.
För övrigt.
Nej, fy fan alltså.
Ja. Och för övrigt alltså, det är en sak man säger, vet ni vad, i jul kan vi inte gå ihop och så skänker vi pengar till den där välgörenhetsgrejen. Det är fine. Men precis som Messiah var inne på, att skänka till andra, här får du av mig, har jag planterat ett träd i Sudan till dig. Det är ju bara för att jag ska framstå som någon så här god människa. Hade jag varit god på riktigt, då hade jag gjort det där och sen hållit käften om det. Så bara det här att vi ger det som julklappar, det är väldigt, väldigt fult tycker jag. Vill ni ge välgörenhet, gör det, men förväxla inte det med julklappar.
Jossan, tror du lajmer du för sista ordet?
Oh, shit! Ja, då tänker jag säga så här att jag tycker att... Oj, vad svårt det blev!
Förvalta nu det här!
Alltså, hur fan ska jag säga nu? Nej, men alltså, ge dem julklappar ni vill och ge även brorsans stackars ungar en jävla massa prylar. Så här, hälsovådligt och miljöovänligt ska det vara.
I plast.
En flaska teröl.
För att väga upp.
Ja, tack för de fina orden, Jossan.
Skicka in ditt dilemma. dilemma@mixmegapol.se.
Jag kom på faktiskt en ännu bättre idé under låten. Att man kan ge bort djur. Jag tycker det ger... Alltså,
gud vad elakt. Vad elakt.
Nej, men jag tycker att det är sån jävla bra present. Varför ger inte varandra folk varandra djur?
Alltså den som gav min son en hundvalp, jag skulle mörda den personen.
Det är så underbart.
Hunden. Hunden ska jag inte mörda, men personen som gav den.
Ja, okej.
Okay. Oj då ska jag inte ge.
Nej.
Hörrni, det här var sista låten. Jingle Bell Rock blev sista låten i Dilemma, så är det. Tack så jättemycket för den här helgen, Messiah Hallberg.
Ja, men jättekul att vara här.
Ja, tack Jossan för dina fina ord.
Tack, trevligt att vara här.
Ja, tack Fixeus för dina analyser.
Tack.
Ja, maila in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi byter ut ditt namn så du kan vara anonym. Nästa helg, tillbaka igen med nya dilemman. Och ha nu en skön söndag. Hej, hej!
Hej, hej! Hej, hej.
Veckans power deal hos Vedol. VD40 multispray. Problemlösaren som smörjer, löser rost, rengör och skyddar i samma produkt. En burk, tusentals olika användningsområden. Så den här veckan, välj VD40 multispray hos Vedol. För säkerhets skull.